Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av förbundet Allt åt alla.
Välkommen till den här nya podcastserien som heter Horizontes, och det är jag, Martin och Anna som har den tillsammans.
Hej.
Och varför heter den här podcastserien Horizontes?
För att vi kunde inte hitta på ett bättre namn.
Men du hittade ju på att du kom på en skitbra namn ju.
Jag tror vi tog någon referens från, om det var
Eduardo Galeano.
Galeano, ja. Han skrev, det är en liten passage. Jag tror att den kommer kanske från en längre berättelse. Men det han säger bara är att man har alltid liksom horisonten framför sig. Och varje gång man går 3 steg framåt så flyttas horisonten 5 steg framåt. Han frågar då, men då vad är liksom användningen av horisonten? Och han svarar att det är just att gå. Att horisonten är det som liksom tar oss framåt.
Och det relaterar ganska väl till den här podcastseriens tema som är Sydamerika, som på något sätt för många kanske har varit en symbol för både hopp och framtidstro på vissa sätt, eller i perioder i alla fall.
Ja.
Och ibland bara...
Man går och går.
Exakt.
De är ingenstans.
Man bara snurrar runt på samma punkt. Men att det är både som vissa delar av Sydamerika som det vi ska prata om idag, alltså södra delen av Sydamerika, Argentina och Chile och Uruguay och sådär, som är väldigt mycket nybyggarländer, där det också finns ett liksom inneboende löfte om en bättre framtid för många av dem som flydde dit från Europa och resterande delar av världen. Mm. Men sen också de liksom progressiva rörelserna som har funnits i perioder och går i lite cykliskt. Varför gör vi två en podcast om Sydamerika?
För att vi är de två som har en direkt koppling till. Men jag är uruguayansk. Men jag tänker att jag hade kunnat också vara uruguayansk och inte vara så intresserad av politik i Sydamerika. Så det kanske inte är liksom, som är argumentationen till det här.
Du menar att inte din ursprungsland liksom determinerar politiskt intresse?
Jag tror att vi båda är liksom väldigt intresserade av det som händer där. Och så har den här podden blivit efterfrågad. Mm. Eftersom det är alltid så mycket som händer äntligen. Och att jag tror faktiskt att medien generellt har liksom slutat skriva och prata så mycket om det som händer i Sydamerika. Jag vet inte riktigt anledningen. Kanske typ att i Europa var man liksom lite mer intresserad av det på typ 70-talet eller innan, och sen har det här intresset flyttats någon annanstans.
Jag har familjeband till Argentina då, som är grannland till Uruguay. Huvudland kanske. Så att det finns alltid ett stort intresse av Sydamerika. Det har varit väldigt mycket Sydamerika och sådär, särskilt då Argentina. Alltså, Sydamerika är på många sätt en ganska intressant kontinent, för att det känns också konstigt att prata om en så stor landmassa som något homogent så. Men
det finns en gemensam historia på något sätt.
Ja, exakt. Och det finns också en gemensam blandning mellan olika kulturella uttryck, liksom så här, mycket inspiration från någon form av europeisk tanketradition kanske inom liksom den sydamerikanska vänstern, men också som har liksom laborerats fram en egen typ av inriktning i Sydamerika. Som jag ändå skulle säga är relativt unik kanske. Eller så är det bara att man har väldigt bra insyn i vad som händer där. Och samtidigt så har det också varit under stora delar av 2000-talet, egentligen från allt i globaliseringsrörelsen fram till kanske, men idag egentligen också ett laboratorium för nya sociala rörelser i form av den rosa vågen. Och så nu kan man liksom se någon form av stabilisering i de politiska blocken som skapades då, eller så.
Ja.
Men det finns fortfarande, tror jag, mycket inspiration att hämta, även om mycket av strategierna och sådana kanske inte går att applicera direkt på oss. Liksom. Det är svårt att vara så, nu ska vi göra som i La Paz 2001 då, med inga staden från liksom slumområdena på bergen och så, som inte Malmö är ganska platt, till exempel, där jag bor. Dagens podcast ska handla om någonting speciellt. Vad ska det handla om, Anna?
Det ska handla om Argentina. Just för att det finns en stor risk att den här podden handlar bara om Argentina. Vi ville prata om det som händer just nu, men vi ville också liksom ge lite kontext. Och då har vi båda läst en roman från en argentinsk författare som heter Mariana Enriquez. Romanen heter Vår del av natten. Man kan läsa det på svenska, även om Martin säger att det är ganska dålig översättning.
Ja, det var inte... helt okej översättning, men det var ju bara att de översatte allt på ett sätt som var för dummare läsaren. Att det var liksom även saker som man kan tänka sig att någon som absolut inte har inblick i argentinskt samhälle eller spanskan skulle förstå ändå vad det var för någonting, typ empanadas. Man behöver inte översätta det till pirog. Sådana saker som man stödde sig på. Så det kanske var för bra översatt.
För våra lyssnare som kommer att bli insatta.
Exakt. Den här boken, vad tyckte du om den?
Jag tyckte väldigt mycket om den. När jag började läsa, jag var lite skeptisk. Det var många vänner som bara sa, du måste läsa Mariana Enriquez. Och det här är liksom hennes största verk, kan man säga. Hon själv säger att hon tror inte att hon kommer skriva något bättre verk.
Nej.
Så, det är en ganska fin inställning. Men nu har hon faktiskt släppt en ny bok typ nu. Och hon reser lite kring typ i Europa och presenterar den. Så jag väntar tills hon kommer till antingen Milano där jag bor eller någon annanstans. Men jag sa att hon var i Irland just nu. Hon säger att det är hennes största verk just för att det var så mycket som liksom kom tillsammans vid det här. Och hon skriver liksom skräck, vilket det finns inte så många latinamerikanska författare som skriver skräck. Men nu finns det typ lite av en ny våg och hon är en del av det liksom. Det är väldigt intressant för att den här romanen liksom är en historia som går från typ 70-talet fram till slutet av 90-talet kanske. Den liksom går igenom en ganska stor del av liksom nutids argentinsk historia. Liksom hela berättelsen är liksom, handlar om mediums och sådana grejer som det var det som jag var kanske lite skeptisk i början och kunde typ inte komma in så mycket.
Ja, det är väldigt stora, eftersom det är en skräckroman som har väldigt mycket övernaturliga inslag.
Ja, men samtidigt så finns det en väldigt så subtil, eller det man kan säga är att det kanske finns typ två olika sätt att läsa den här boken och att kanske lite beroende på liksom hur mycket man känner till av argentinsk historia, man kan liksom ha de här två olika läsningar. Och jag tyckte att det var väldigt intressant det här liksom andra läsning där liksom hon beskriver argentinsk historia på ett sätt som är väldigt vardaglig och som också är väldigt liksom överskrigande för att den går igenom liksom väldigt många år liksom. Och sen är det är också väldigt bra skrivet, så liksom till slut så var jag helt inne på det här liksom med medium så med alla övernaturliga inslag. Jag kom in i det. Te acordás mi chinita del puente Pessoa donde te besé. Que
extasiada en mis labios tú me repetías no te olvidaré. Man kan ju säga då att boken kretsar kring två personer egentligen, främst då. Och det är en ung kille, ett barn som jag får följa tills han blir liksom äldre tonåring, som heter Gaspar, och hans pappa Juan. Och Juan är ett medium då. Han har blivit, inte kidnappad, men omhändertagen kanske, vad ska jag säga? Någonstans mellan kidnappad och omhändertagen av en mäktig... maktfullkomlig sekt, kan man väl säga. Eller så en elit, liksom, elitgrupp i argentinska samhället, men också med globala tentakler. Och de använder då Juan som ett sätt att nå någonting de kallar den andra sidan.
Ja.
I liksom bokens inledning så får vi reda på då att Gaspars mamma har dött mystiskt och att de är på väg liksom till någon form av happening. Och man förstår det tidigt att Juan då vill, är orolig för sin son, för han misstänker att hans son har ärvt hans liksom krafter och därmed också kommer bli liksom utnyttjad av den här maktfullkomliga släkten som kretsar centralt kring en engelsk familj, vilket känns inte heller helt ovidkommande kanske. Och att de är liksom så här blivit rika genom yerba mate plantager och liksom smutsiga allianser med korrupta politiker och makteliten i Argentina. Och jag tyckte också den var jättebra, boken. Och den var ju väldigt makaber. Väldigt visuella scener av blod och kroppsvätskor och kroppslemmar som gick av. Och det var liksom läppar som försvann och sådär. Det finns ju någon sån här liksom författarinnan. Hon har ju uttalat sig om det här. Och som du sa, det läskigaste hon kunde tänka på när hon var liten var att bara försvinna. Och det är ett väldigt centralt tema i boken ju. Att liksom folk bara går upp i rök egentligen. Offras liksom till de här, för att komma till den här andra sidan på olika sätt.
Skräck är liksom en ny grej liksom i latinamerikansk litteratur. Hon var väldigt intresserad av att liksom hitta vad liksom terror eller skräck kan betyda i en latinamerikansk kontext. Hon liksom kommer fram till det, att det som hon var mest rädd av allt är just att försvinna. Och det här liksom relaterar till argentinsk historia och latinamerikansk historia faktiskt. Om man tänker också på liksom, i Mexiko, i många länder i Latinamerika har liksom försvinnande personer används som liksom en politisk metod kan man säga. Och under diktaturen i Argentina försvann 30 000 personer, så det här är liksom någonting som har påverkat hela samhället. Och det är väldigt intressant också hur hon pratar om hennes ungdom och liksom att det var liksom ingen i hennes familj som kanske direkt påverkades av kuppen. Men att hennes mamma var alltid deprimerad. Hon pratade om det här, typ att alla liksom föräldrar i hennes krets av vänner var liksom lite frånbärande. Och det fanns liksom den här, det var som en konsekvens av diktaturen som kanske är lite mer osynlig på något sätt.
Det är väl också viktigt då för det här samtalet, alltså den här gruppen då det handlar om också, som Jean vill skydda sin son ifrån. De är ju också, alltså för att nå, de tror ju då för att nå den här andra sidan så krävs hela tiden blodoffringar. Och då liksom gagnas ju de under typ, exempelvis militärkuppen då, att de liksom kan ta politiska fångar och offra dem för att liksom försöka komma till andra sidan. Göra så att de försvinner och deras familjer. Kuppen är också, eller militärdiktaturen, första delen av boken är ju i större delen av boken är helt i den bakgrunden också. Även om det inte är liksom en central genomgång av historiska skeendet, så är den ju alltid där i bakgrunden. Typ att det är liksom, det är någon passage som handlar om mammans syster Tali, att hon också är lite synsk, så att det är många som söker upp henne för att ta reda på då, ja men vad har hänt med deras släktingar liksom, är de begravda, är de kastade i Mar del Plata av helikoptrar eller lever de? Så det är hela tiden närvarande.
Och hans familj också har gått i exil.
Just det.
Så det finns liksom några, det är som att det kommer upp, men det kommer upp för väldigt så, ja, det jag tyckte var som att det kommer upp för en väldigt vardaglig sätt.
Jag tänker att en annan central del av bokens tematik är väl också det här med vad liksom det här våldet gör med både de som utsätts för det, men också utövaren då, i form av pappan egentligen. Att han liksom också bryts ner av den här sekten, eller av den här liksom kretsen, för att nyttjas, eller hans liksom, hans våldsutövning påverkar honom som person och liksom omformar honom och gör honom till en ganska vedervärdig pappa också på något sätt, som inte kan hantera riktigt sin relation till sin son. Men jag läste också, för när de beskriver, det är liksom många sådana här, det är väldigt många scener när de pratar om just liksom det här mörkret då som kommer och är en viktig del av de här ceremonierna. Och det här mörkret, det är också väldigt bra i boken, för det är ju på något sätt också en kommentar kring vad liksom allt det här mördandet egentligen skulle leda till på något sätt. Och att det här mörkret, det skapar ju ingenting, utan det tar ju bara. Det tar bara så här, ja men de här fattiga människorna eller politiska aktivisterna som offras till mörkret.
Mm.
Eller då den här sektledarnas egna olika kroppsdelar. Alltså, och det skapar ingenting.
Det är som en svart hål som bara...
Ja, exakt, som bara äter upp, som bara bryter ner.
När man öppnar den så bara tar allt som finns liksom,
exakt.
Runt omkring.
Intervjuad om den här boken, och då har hon ju sagt ganska mycket spännande saker. Till exempel så har hon pratat om att hon ser just liksom ondskan i det politiska våldet i Argentina lite som den svartaste av magier, för att det politiska våldet måste liksom tillgodose någonting, att det politiska våldet inte bara vill att folk ska dö, utan också att folk ska lida, och att det var så centralt liksom, som du var inne på innan, att det var... Ja, men en strategi var ju att folk försvann, men det var ju också väldigt mycket sexuellt våld, alltså så här mycket tortyr av olika slag liksom, som var en väldigt central del också, och en parallell strategi.
Ja, det är väldigt intressant också, eller vad man ska säga, men många av dem som överlevde säger om, alltså, att många gånger de blev typ räddade, eller folk som också försvann senare, de blev räddade först. Också till exempel i en av de gerillarörelserna i Argentina, det blev en praktik att man gick runt med en
giftampull.
För att liksom inte bli torterad. De ville välja liksom när de skulle dö. Och många liksom blev räddade efter att de har tagit bilden. Först kanske för att de ville ta information, såklart. Alltså det var liksom en del, de ville tortera dem så att de kunde ta information. Men sen också liksom bara, alltså det fanns också bara någonting liksom makaber i det. Typ att de ville liksom att de skulle gå igenom liksom tortyren, men också bara liksom bara i de här koncentrationskamp. För att det handlade också mycket om att man skulle skapa liksom den här terrorn i hela samhället, och inte liksom att det skulle stanna i kring de här grupper. Man ville också förhindra andra för att liksom gå med och i generellt och liksom kanske kräva bättre arbetsvillkor, eller alltså inte vara emot diktaturen. Det liksom var en metod för att skapa terror i hela samhället.
Argentinska militärjuntan var ju också ganska så uttalat med att det var, att det de gjorde var liksom ett korståg mot den ateistiska marxismen som liksom bröt ner kärnfamiljen och så vidare. Så det var liksom lite uttalat ideologiskt att det var någon form av rening av den argentinska samhällskroppen de skulle göra. Så det var liksom inte bara då att man skulle nedkämpa grillan när kuppen väl sker 76, egentligen i stort sett är, alltså de stora så här grilla operationerna har ju slutat vara då egentligen. Så att det som de rörelserna som terrordiktaturen slår ner på är ju något helt annat än den vänstergrillan som de använder som argument för att attackera oppositionella. Om man säger typ, ja men det är ett korståg mot de här idéerna som är farliga för samhället, som människor bär på, så måste man ju förinta dem eller bryta ner dem i alla fall. Och där kommer ju också in det här med att man satt i system när man torterade och mördade gravida kvinnor, att man tog deras barn och adopterade bort dem och sådär. Alltså det, alltså det är sådana nivåer av grymhet i det liksom, som verkligen får en att tänka på. Om man inte visste att det var Videla och dem liksom, så hade det lika gärna kunnat vara en sån, ja men svart magi maktsekt liksom.
Yeah.
För att det är exakt det de har gjort. Det är väl det de blir i slutändan på något sätt. Och att de också, att diktaturen, precis som det här mörkret, att de har liksom ingen slutpunkt egentligen. Det finns ingen punkt när man är klar med det här projektet, eftersom mörker bara kan liksom bryta ner och förinta och tukta. Men de kan inte skapa någonting.
Mm.
Det är liksom någon form av destituerande liksom samhällsrörelse som innebär mycket bråd död.
Om man kollar till exempel, om man jämför med fascismen till exempel. Under fascismen, det byggdes ganska mycket. Till exempel, alltså byggnader.
Ja, just det. Det sitter i Italien där, njuter av Mussolinis arkitektur.
Man gör det lite. Men det är så mycket som liksom, alltså symboler, byggnader, institutioner. Det var liksom en politiskt projekt som byggde ganska mycket. Å andra sidan, om man kollar på liksom, militärdiktaturerna i Latinamerika, det är liksom ingenting från den perioden. Och det var en ganska lång period, liksom. Mer än 10 år i de flesta länder. Så det är egentligen, alltså i Chile var det...
Till 90-talet.
Det man gjorde var liksom att man förstörde grejer, men man liksom byggde inga institutioner eller så som finns kvar. Kanske i Chile finns liksom konstitutionen kvar från diktaturen, som också klart är liksom väldigt stor legacy. Eller så.
Det enda arvet i Argentina, det är ju ett R.
Ja,
alltså exakt. Ett mänskligt R, liksom. Det är det enda som finns kvar. Det är antingen att folk har blivit utsatta, i släkt med folk som blivit utsatta, känner folk som blivit utsatta, eller varit förövare. Det är väl egentligen, eller stött förövare också för den delen. Men att det är liksom bara det som finns kvar egentligen.
Ja.
Finns inga monument eller politiska beslut som ligger kvar.
Och sen liksom, ja, så en neoliberal projekt, men det var liksom att bara förstöra, liksom, bjuda in till liksom att man kunde göra så framöver.
Precis, för de i Argentina försökte man ju precis som i Pinochet under Chile ha de här Chicago Boys och göra samma. Men det blev ju ännu större misslyckande i Argentina än i Chile, eftersom alla de här pengarna som kom från de många statliga företag och sånt man sålde ut gick ju bara till schweiziska bankkonton i slutändan. Så det fanns liksom ingenting kvar när militärdiktaturen föll 82 liksom. Boken tar sin början i slutet av militärkuppen. Någon gång på början av 80-talet där. Och så fortsätter den liksom fram till slutet av 90-talet. Och det känns ju som att, eftersom hon också uttalat så mycket om det här med liksom hur politisk våld är svart magi, hon var så rädd för att försvinna, hur hon själv också var journalist som skrev mycket om försvunna och så. Mm. Så det är ganska spännande att liksom bokens upplösning och sådär sker också tidsmässigt under en period i Argentinas historia när man började göra upp med militärdiktaturen. Alltså, det vill säga i slutet av 90-talet, början av 2000-talet. Att innan dess har man ju, men under 90-talet, som boken också utspelar sig mycket på, då är det liksom, de har ju lagt locket på rätt mycket generellt sett i samhället. Man har ju gett militären amnesti och så vidare, någonting som sen ändras då i början av 2000-talet. Men att boken följer liksom lite samma dramaturgi på något sätt som argentinska historien. Att den, liksom, den här sekten har sin topp där någon gång under 80-90-talet, så har de något annat att tänka på liksom. Det är lite svajigt, folk som väljer. Och sen i början av 2000-talet så börjar liksom det argentinska samhället göra upp med diktaturen. Los amigos del barrio pueden desaparecer. Los cantores de radio pueden desaparecer. Los que están en los diarios pueden desaparecer. La persona que amas puede desaparecer. Jag kan verkligen rekommendera att läsa den här boken i alla fall.
Ja.
Avsnittet heter ju Bland monster och presidenter. Vi ska ju prata om också lite nutid i Argentina. Eftersom det är väldigt spännande det som händer just nu. Ja. Eller spännande. Men makabert kanske.
En ny skräckhistoria.
Exakt. Ett annat monster som har fått tagit makten. Och det är ju Milei.
Milei.
Och hur skulle du beskriva Argentinas president Milei? Varför ska man rösta på Milei? En hisspitch.
För han är inte exakt mörkret, tänker jag.
Nej.
Han är väldigt rolig. Om man saknade Trumps Twitter-konto, nu kan man liksom följa allt som händer i Argentina. Det är liksom en konstant maskin av liksom skit, men, men som är ändå ganska roligt. Jag blev väldigt så chock. Kanske för att det är väldigt svårt när man är liksom inte på plats någonstans. Förstå egentligen vad som händer politiskt, tror jag. Och kanske att man bara följer liksom vänstermedia eller någonting. Får inte andra sidans vinkel. Men jag tyckte det var ganska speciellt för att jag bestämde mig för att kolla på liksom högermedia den dagen där det var val.
Mm.
För att jag kände, okej, om man ska liksom förstå egentligen vad som händer. Kanske ska kolla här. Och i början var det som att de började intervjua liksom alla liksom kändisar. Och det var självklart att alla skulle rösta på Milei. Och det var liksom inte så förvånande. Men sen var det som att de började gå runt i stan och typ fråga folk. Typ så, vad de förväntade sig av valet och lite sånt. Och jag märkte typ att det var liksom familjer som satt på parken. Och från liksom lite alla liksom sociala bakgrund som man kan tänka sig.
Mm.
Alla så exakt samma sak. Alla var så, man får väl prova och se vad som händer. Och då kände jag, okej, det här är helt förlorad. Och jag tror inte det som är liksom anledningen till att folk röstade på Milei. Att de ville se vad som händer. Det finns liksom kanske en grad av liksom ovisshet i hans regering. Jag går in på X varje dag och liksom ser någonting helt sjukt som är nytt. Så, Milei ska presentera imorgon hans ny bok som heter Kapitalism, socialism och den neoklassiska fällan. Jättekonstig namn. Vad menar han med neoklassiska fällan? Ingen aning. Okej. Och att han kommer göra en musikshow efter presentationen. Allt det här händer på Luna Park som är typ så jättestor arena i Buenos Aires. Alltså, jag har liksom inga ord.
Han kallar sig själv för anarkokapitalist och han är ju liksom en väldigt stor beundrare av Trump på ett så här töntigt sätt. Det finns ett klipp när han liksom blir helt så här till sig av att träffa Trump. Han
börjar gråta.
Ja, börjar gråta liksom av. Och skriker, my president. Och sen är han ju väldigt bra polare numera med Elon Musk också.
Ja.
Så det känns ju verkligen som att han är liksom den här politiska samtidens liksom värsta avart på något sätt. Att han liksom är de två vidrigaste, jag vet inte. Men liksom två symboler för någonting liksom vedervärdigt på något sätt. Det är hans go-to-polare.
Ja, det är väldigt typ trist hela grejen. För att det är som att alltså typ att han har liksom ingen social liv, så han är jättegod vän med hans hundar.
Som är också genmanipulerade. Och sen har han väl en väldigt märklig relation med sin syster också.
Ja, jättemärkligt. Och jag tror faktiskt att typ nu finns en film om det här, för att han har jättekonstig liksom historia typ.
Ja.
Generellt. Det är som att han är en karikatyr av typ allt som man kan tänka sig just nu.
Men han är som destillerad högpopulism på något sätt. Att han är liksom, han är både så här, han har de mest vulgära förslagen av alla högpopulister. Det är bara så här att vi ska skära ner allting förutom militär och polis i stort sett, är det han lovar. Symbolspråket är så här någon all right memes grej fast i liksom utanför internet, så att han har dratt omkring med en motorsåg. Folk har klätt ut sig till olika animefigurer på hans konvents inför valet och det är liksom bara så här.
Han är också typ, alltså alla som är runt omkring han, det är typ så tonåringar.
Mm. De har också importerat mycket, liksom den valrörelsen hade importerat mycket från Trumps valrörelse. Jag såg massa flaggor som var så här don't fred on me, det är den här gula flaggan med den här ormen som är så här liberty, alltså den trampar på liksom. Den var ju liksom så här, vedertagen symbol i argentinska valet. Men han vann ju ändå, han vann ju stort också.
Ja, han var jättestort. Och att man också kan inte se liksom en trend av typ så att säga okej, det är män. Ja, det är liksom fler män än kvinnor. Men han vann liksom alla segment av samhället. Jag tror att på det sättet är det inte så jämförbart med andra typ högerprojekt.
Men man kan väl ändå säga att hans, även om han liksom lyckades mobilisera stora delar av argentinska samhället till valurnan, så kan man ändå säga att kärnan i hans väljarbas är ju ändå unga män som tillhör någon form av informell ekonomi, är väl ganska sådär.
Ja.
Alltså, man ska då ha med sig då att liksom stora delar av argentinska befolkning lever i fattigdom nu, under fattigdomsgränsen, och att stora delar av argentinsk befolkning länge har varit liksom rört sig en grå, svart del av det ekonomiska livet.
Ja, även när det har varit bättre under liksom det av ekonomisk tillväxt, så har man inte gjort liksom det som behövdes göras för att liksom folk skulle komma in i den formella marknaden.
Nej, utan folk lever mycket på försäljning av olika varor, den här typen av tjänster, köra hem pizza, putsa skor, du vet.
Men även folk som jobbar alltså med regeringen, med projekt från typ regeringen och så är i liksom såna frilanskontrakter och så. Mm. Så jag läste lite om det, typ att vi pratade innan om diktaturen under liksom 2000-talet. Man hade liksom, man gjorde ganska mycket för att liksom ta upp minnen av de som de försvunna och så vidare. Så man skapade ganska många institutioner och det var väldigt bra. Men det var liksom en analys som snackade om typ att de flesta av de som jobbar på de här institutionerna är i typ kontrakter som är väldigt tillfälliga och så. Och nu är det, har det varit så enkelt för den här regeringen att bara mörda allt det här liksom. Mm. Så det kommer inte finnas något kvar för det var jättelätt för dem liksom.
Mm.
Till exempel en minnesplats där det har innan funnits ett fängelse till exempel. Ja, men alla som jobbade där var typ i någon så, 6 månaders kontrakt.
Ja.
Så det är så, okej, de renoverar inte deras kontrakt.
Nej.
Och så är det slut. Mm. Typ. Så det är liksom någonting i hela samhället. Liksom.
Och man kan väl också säga då att han fick lyckas ta makten berodde ju på att den ekonomiska, alltså ekonomin i Argentina är ju i ruiner och är fortsatt ganska dålig liksom. Även på grund av hans reformpaket har det inte riktigt blivit så bra som han lovat kanske än så länge. Men och jag tänker att det är också ganska viktigt för att förstå argentinsk politik, att det finns en uppgivenhet. Alltså så här, om man backar liksom till 2001 så var det en stor ekonomisk kris där man liksom tog allas besparingar egentligen. Bankerna bara frös in allting för att hantera liksom att staten helt enkelt gick i bankrutt för man inte hade råd att betala av de enorma skulder man hade tagit på sig från Världsbank bland annat. Vi har liksom 89 har vi en hyperinflation som också bara äter upp allas besparingar. Alltså det är ett land som är väldigt svårt att ha en framtidstro. Vad innebär inflation på 100% eller mer? Liksom, det innebär ju att du kan aldrig spara till någonting annat. Du kan aldrig lägga argentinska pengar i alla fall på hög för att i framtiden investera i någonting. Utan du måste ju hela tiden bränna alla dina pengar. Och jag tänker att ett sånt samhälle skapar ju väldigt speciella människor också. Alltså att det har alltid funnits en ganska stor råhet i argentinsk kultur. Både när det kommer till skämt men också hur man beter sig eller vad man tycker politiskt. Liksom. Alla politiker har ju alltid varit tjuvar och banditer. Liksom. Det är väl grundantagandet att alla är tjuvar och banditer på något sätt. Och det lyckades ju, tänker jag, Milei också spela väldigt bra på.
Yeah.
Det här att han lyckades liksom få en majoritet av argentinarna att känna, ja, men vi har inte testat den här galningen liksom. Och han kan inte vara värre än de andra tjuvarna och banditerna vi haft innan. Så varför inte? Typ. Yeah. Alltså att han lyckades skapa en sån stämning. Och han lyckades också mobilisera delar av argentinska samhället mot gamla klassiska argentinska institutioner ändå. Som innan har varit ganska fredade.
Jag tror att det är ganska jämförbart med typ Italien.
Mm.
Det är lite liknande att det här att ekonomin har liksom har inte gått bra för folket i typ så många år att det har liksom skapat nya subjekt som inte tror på liksom att det kommer bli bättre någon gång. Så de bara liksom, alltså att välja ett regering är inte någonting man gör för att få bättre liv liksom.
Nej, utan det är mer ett fuck you till någon liksom eller sådär.
Ja.
Och det kanske också kan relatera till, och då väljer man mörkret helt enkelt. Fast i den här formen så är det är liksom inte att offra människokroppar, utan det är kanske att bryta ner då de kollektiva institutionerna som finns i Argentina. Till exempel nu som att man vill ta bort de universiteten.
Det är också liksom att kroppar i ett samhälle som är liksom där folk måste gå till en institution för att få mat, för att få liksom liksom konsekvenserna av det här liksom, kommer bli mer svåra kanske att liksom följa upp, men det är ändå liksom mål på något sätt.
Mm.
Och sen kommer det också från det vi pratade om också innan om att bara liksom inte vilja bygga någonting utan bara liksom förstöra, alltså hela liksom hans politiska projekt är typ att vi ska riva ner alla minister som liksom inte ger någonting. Vi ska riva ner universitetet. Vi ska, alltså allt som liksom staten gör rivs ner. Och Argentina ändå, kanske att många har en bild typ så att Sydamerika, typ att staten är inte så närvarande eller någonting. Men det är verkligen inte så i Argentinas fall till exempel.
Nej.
Det är liksom, hela universitetet är statlig.
Mm.
Det finns privata universitet, men de är liksom väldigt små procentuellt. Och samma med vården, samma med liksom skolan. Så liksom att förstöra de statliga skolor och vård och så vidare, det är att förstöra allt liksom. Det är inte som att det finns ett alternativ heller.
Nej, och Argentinas universitet är ju, det märkte man ju också när han skulle göra det här. Jag vet inte exakt hur det har slutat faktiskt med universiteten. Jag tror fortfarande pågår striden om hur det blir.
Ja.
Men man märkte också att det var ett svårt angrepp på argentinska folksjälen, för Argentinas universitet har ju varit gratis sedan 50-talet egentligen.
Ja.
Och då har de ju lockat studenter från hela Sydamerika och också gjort så att liksom argentinare generellt sett har en väldigt hög utbildningsnivå jämfört med andra länder i regionen. Mm. Så det finns en enorm stolthet över, liksom, eller du vet, även om det inte är sant så finns det ju många så här myter som lever i Argentina, vet, att alla taxichaufförer egentligen är utbildade psykologer, att det är liksom, ah, men det finns en sån idé om att, liksom, att det finns en väldigt hög intellektuell nivå på befolkningen. Och det angrep ju han genom att försöka, eller angrep ju han genom att försöka privatisera universiteten. Och det lyckades ju verkligen mobilisera människor emot honom. Det var väl egentligen det först det han gjorde som verkligen skapade mobilisering mot.
Han gav typ ingen budget till universitetet.
Nej.
Så alla är där och så, vad händer nu? För att det finns inga pengar.
Nej.
Alltså med inflationen, den budget som de fick är liksom, blir ingenting, blir noll.
Men det är också ganska spännande, för det är ju, alltså kanske inte på så stor nivå, men jag menar de gångerna jag har bott och varit Argentina, så det har alltid varit sektorer av, om det är liksom lärare i provinserna eller om det är liksom polisen, så är det alltid någon som aldrig får någon lön, så träffar man någon, typ någon som jobbar som lärare eller sådär, så ser de typ, ja men jag har fått lön på 4 månader, det kanske kommer, jag vet inte, vi får se, det är också, alltså det är en del av vad Argentina känns som.
Jag såg också typ att för några dagar sedan så var det typ en konflikt mellan liksom polisen i Misiones, alltså Misiones är en region, så deras polis har inte fått någon lönehöjning, vilket blir också att de hamnar på liksom inga pengar med inflationen. Mm. Så de hade en konflikt med liksom federala polisen. Och för att de protesterade och så kom liksom federal polis. Och liksom, alltså det är liksom absurt, hela grejen. Och det är absurt, men det är också liksom samma metoder på något sätt. Som kommer upp igen. Och sen är det också, jag tror inte man ska undervärdera liksom våldet som också kommer med det här. För att även om Milleis regering sådär, liksom, det har inte skett någonting än. Eller så har det kommit upp grupper, like, så, ny fascistiska grupper som kanske känner att de känner att de har mer makt nu, och liksom det har varit några attacker till vänster figurer, men också till exempel till en aktivist från IJOS, som är en organisation av barn från folk som försvann i diktaturen. Så det är liksom en boll som nu liksom i den här nya liksom den nya regeringen, så är det okej.
Jo, precis. Han har ju också infört väldigt drakoniska lagar mot protester och sådär. Det här anti-Picateros-lagen, det vill säga att anti-blockadlagen kan man säga då, som egentligen förbjuder alla typer av demonstrationer. Att han har valt att möta mycket av dem med den sociala oron med liksom stor polisiärt närvaro och polisiärt våld. Och också, som du säger, har tydligt liksom också knutit an till liksom den argentinska högerbeskrivningen av diktaturen, men också liksom efterspelet på något sätt, att han vill liksom egentligen återinföra amnestilagarna igen.
Och egentligen är det mer kanske hans spisse som är en advokat som har varit advokat till militären.
Mm.
Och det är väldigt intressant, för att det här var någonting som kanske man inte, alltså det fanns inga frågor om det här för några år sedan.
Nej.
Det här var en statlig politik typ. Det här hände, det finns en organisation vi ska undersöka, vi ska döma de militärerna. Och nu är det som att allt det här sätts på och spets igen. Och det var också en väldigt stor del av debatterna under valet. Mm. Det är väldigt svårt för att det här är någonting som är fortfarande ganska fragilt. Jag skulle inte säga att även om det har varit kanske 10 år av en politik som för mänskliga rättigheter, så det är inte så länge liksom. Igen, om man kollar liksom, 100 års historia eller så.
Det ska man väl också veta att när liksom Alfonsin löste konflikten mellan militären och samhället, gjorde citationstecken i en podd, det är ju väldigt smart. Och inför amnestin så la man ju locket på hela diskussionen, och när den väcktes igen på 90-talet så fanns det ju väl också en ganska, liksom, inte en majoritet, men en ganska stor minoritet ändå i Argentina som ändå var också, alltså stödde militärdiktaturen på olika sätt. Och det kan man ju också, när man, och det är också de krafterna som han appellerar till på något sätt. Alltså, och då återigen det här som vi pratade om i början om den argentinska militärdiktaturen, att det var liksom ett ett korståg mot liksom ateistiska marxismen och kärnfamiljens förfall och att ungdomar är lata.
Han använder exakt samma
retorik. Precis, nu. Så att han har ju, och det gjorde ju inte Macri till exempel, som var en annan högerpresident som var president. Två president sen, man ser.
Han var mer liksom traditionellt här.
Exakt, han var ju mer så, ja men jag vill inte ha några skyddsnät, jag vill ha liksom en stor privat sektor. Staten ska lite
han
se till.
Han var väldigt märkt dock.
Ja, precis, men han var ju inte, han tog inte i de här frågorna. Han tog liksom inte ställning i kulturkriget på det sättet som Milei gör, och han absolut inte försökte liksom mobilisera och appellera till de krafterna som Milei faktiskt försöker appellera till.
Jag tyckte det var ganska intressant på en intervju där han liksom, för det är som att han också alltid hela tiden liksom pratar på det här sättet som är väldigt så intensivt och ibland man kanske liksom förlorar lite det han säger just för att man kanske tänker, åh haha vad kul hur han pratar. Men han säger, alltså han säger saker som till exempel under den intervju han bara så, ja men bara att vi har valt att ta den kulturella kampen. Mm. Alltså, vi har valt att ta den kulturella kampen som ni inte har tagit, och vi har vunnit. Mm. Och äntligen så tycker jag att det är, liksom, det är rätt. Det är sant. Alltså, de förstod att det fanns liksom, en kulturkamp som vänstern hade på något sätt förlorat med att, liksom, att de hade förlorat sin relation till territorium, till liksom, vardagen av folket. Och de kanske på något sätt förstod bättre den delen. Och nu har de kanske vunnit. Men jag tror också typ att många delar av vänstern har insett det här. Och liksom börjar agera på ett annorlunda sätt. Det är väldigt svårt att säga liksom, hur det kommer bli, bla bla bla. Konfliktlinjen har liksom blivit mer tydligt på något sätt. No hay plata.
No hay plata. Milei och liksom de sociala krafterna han symboliserar och mobiliserar, det är liksom också en backlash mot, ja men egentligen det som växte fram från 2001 i och med upproret då mot argentinska samhället liksom, och den vänsterperonismen som haft makten sedan dess med lite undantag. Men också så får man nog inte glömma bort heller den stora liksom pro-abortrörelsen som varit i Argentina, som varit väldigt radikal och mot femicidos, alltså kvinnomord och så. Och den har ju varit väldigt liksom stor och inflytelserik, och han har ju också mobiliserat liksom rörelsen mot den. Så jag tänker att det också är en, att i flera liksom, det är verkligen en sån reaktionär mobilisering mot den här senaste vänstervågen på något sätt som är Milei och hans personer liksom. Precis som du så tror jag också det handlar om att den argentinska vänstern, eller den argentinska liksom peronismen egentligen, när de lyckades ju kapsla in och institutionalisera många av de sociala rörelserna som växte fram 2001 och lyckades göra dem till en del av den peronistiska maktapparaten, men de lyckades ju inte liksom förbättra människors liv till den grad att det var värt det på något sätt i slutändan.
Ja, jag tror mest typ att man liksom, jag tror att man förbättrade människors liv.
Jo, men det gjorde man, men man nådde inte upp till det löftet man gav.
Ja, men sen, alltså jag tror att det finns någonting typ mer, typ kanske existentiellt eller någonting. Mm. Att man inte liksom kom fram till det, alltså att man förbättrade liksom den ytliga äggsituationen, den, liksom, den ekonomiska situationen lite, typ att folk kunde köpa grejer och liksom.
På avbetalning.
Och ja, det var fler kanske som kunde typ gå i universitetet och så.
Du kan ta lån på ditt socialbidrag, en sån sak.
Ja. Men man förändrade inte liksom i grunden.
Nej.
Man gjorde ingenting så i grund så att det kan överleva det här till exempel.
Nej.
Och det är kanske några grejer som kommer överleva det här. Och det är de kanske som var den politiken som man borde ha haft för allt, för resten.
Mm.
Till exempel universitetet. Det är en anledning till att folk försvarar det. Och det är för att det är någonting som förändrar folk i grunden.
Mm.
Att gå i universitetet. Typ. Att man liksom också träffar andra människor. Och liksom, att kunna gå och shoppa är inte något som... Man kan göra det i perioder, man kan inte göra det i perioder. Jag vet inte. Och det handlade typ att man hade en önskan... Alltså, efter 2001 för en mer radikal politik.
Mm.
Som också tog upp idéerna från folk som från de som kämpade i gerillan och liksom, alltså de idéerna fanns också med under 2001, och man liksom kom inte så långt som man hade kunnat komma.
Nej, och sen så tror jag också att den argentinska vänsterpopulismen som fick makten då efter 2001 där, att de också gick samma misstag som många andra vänsterregeringar som tillhör samma våg. Det vill säga att man satsade mycket på att folk skulle konsumera sig bort från fattigdomen på något sätt. Alltså man förändrade liksom verkligen inte produktionen i grunden, utan man försökte få ut mer pengar så folk kunde starta mindre företag. Liksom.
Mm.
Det förändrade också stora delar av liksom befolkningens syn på sig själva, men också vad som är vettigt. Mm. Liksom, att man...
Alltså även om man ser det från en bara liksom ekonomisk liksom, synvinkel. Mm. Man gjorde, alltså de stora makter i Argentina som... De som äger land och liksom producerar kött, producerar ull och så vidare. De har liksom inte förändrats.
Nej.
De har inte sett en... Det har inte varit en redistribuering på det sättet av land.
Nej.
Alltså det var något väldigt basic man skulle kunna tänka sig. Liksom.
Mm. Nej, precis. Istället har man nog skapat väldigt många fattiga eller liksom lägre medelklass eller så som idag ser sig mer som entreprenörer än någonting annat. Och i det liksom hellre vill ha en liten statlig sektor kanske. Låga skatter och sådär. Alltså att det är mer det som...
Det beneficerar dem ändå med mer kanske.
Precis, istället för att bygga upp liksom en inhemsk industri som har liksom fortsatt hålla på med sin råvaruproduktion i form av soja. Och de pengarna har använt för att liksom pumpa in till... olika projekt eller till olika mikrolån eller sådär. Så att tänk att det är liksom grundläggande problematiken med vänsterpopulismen i Sydamerika generellt, att de just satsar på konsumtionen som sättet att, och kanske enda sättet man kan göra i dagens ekonomi för att få ut folk från fattigdom. Men att det också skapar i sin tur monster liksom, i form av de här unga entreprenörskillarna nu då, som det är så med liksom.
Det finns andra sätt, men de är kanske längre processer som kanske syns inte så mycket under valrörelser, typ skapa kooperativ etc. som man kanske gjorde lite mer i Uruguay, men ändå liksom inte på den nivå där man borde ha gjort. Que calor, oh, eh, oh. Que calor que tengo yo, que levante las manos como yo. El que quiere un vino en cartón.
Men jag hoppas ni hade det trevligt när ni lyssnade, och så hörs vi igen.
Och vi kan också tacka Pascal för musiken.
Och bli gärna Patreon på Radio åt alla på patreon.com.
Tack så mycket.